in där, men jag hoppar in i en ny mening direkt. Härlig samling igår med medarbetarna. Jag var så uppmuntrad efteråt, för att jag kände lite vad jag ska preka om här också. Att när vi får höra vad vi bär inom oss på olika sätt, och det kommer från lite olika håll, det är väldigt uppmuntrande. Alltså, man kände det att halleluja, vi står samman och vi har en härlig väg framåt. Också säkert besvärlig, men den är härlig. Halleluja. Och samman ska vi segra. Vem brukar säga så? Arne. Jag hade hoppats att du sa Jesus, men det duger bra med Arne. Titta på din vän som står jämte dig och säger, samman ska vi segra. Och så tar du någon annan också och säger likadant till den. Samman ska vi segra. Halleluja, amen. Underbart. Och jag vill tala ikväll om kraften att fullborda, fullföra. Eller kraft att fullföra. Alltså, vi har tre stationer. Jag kanske ägnar mig mest i den i mitten ikväll. Och den första är ju startmomentet. Och att starta igång och köra på. Och det är härligt, halleluja. Och sen har du det andra. Vi går i mål, va? Vi fullför. Det är härligt. Men det finns en plats in emellan. Och den platsen in emellan där, det är den vi ska röra oss vid lite grann. Därför att det händer lite saker där. Och det finns uppmuntran att få där. Och det finns också tankar som kommer till oss som är viktiga, att vi styrer upp lite grann i våra liv så vi inte får fel tankar. Och där
upp.
Så. Det har du fått många gånger. Tankar har du fått och också fel tankar. Jag har också fått tankar och också fel tankar när man är i ett läge in emellan. Där i mitten. Jag kallar den platsen. Den är nöd och nu går jag före min preken här, men det går bra för det kommer ju tillbaka sen ändå. Alltså, jag kallar en plats så här ibland när man håller på med olika projekt. Allt ifrån när man håller på i hagen eller bilar, det blir ju mig då, men olika projekt man håller på. Man startar upp, man är inspirerad och man kör på, halleluja, och underbart. Och sen så hamnar man på en plats som jag kallar för platsen av uppgivenhet. Är det någon som vet vad jag pratar om för plats? Alltså, du blir uppgiven för att det var mer jobb än du trodde. Det tog längre tid än du trodde. Det var mer besvärligt än vad du trodde. Det kostade mer än vad du trodde. Och då kan man hamna på en plats där man känner sig uppgitt. Och många har blivit uppgivna efter vägen. Och det blev aldrig riktigt fullfört. Och det i sig självt är en tragedia och en sorg för många människor. Vi ska titta lite grann hur vi kan komma förbi det där. Amen. Alltså, amen. Vi ska titta på en man som verkligen var uppgiven. Alltså. Han var uppgitt och han hade det väldigt jobbigt. Det står i första konungaboken om honom, kapitel 19. Och från vers 4, jag hoppar in direkt för att... De verserna innan är ju väldigt spännande. Det är ju konfrontationen på Karmelsberg. Där Elia hade en våldsam seger. Alltså. Det var våldsamt vad som skedde där. Alltså. Och det har vi läst om hur det blev en riktig sån här kollision kan man säga. Med mörker och ljus. Och Elia stod i mitten av allt det här. Och Gud brukade honom väldigt starkt. Det var fantastiskt. Och man kunde ha känt att... Halleluja. Och det gjorde man också. Men han i det här, så, och det är viktigt att tänka på. Vi är inte bara ande. Vi är inte bara liksom en sak. Utan vi är en varelse, säger svenskan. Alltså en legemän, en kropp, en själ. Vi är fler än en sak. Och någonstans så förstår jag att han tog stryk i den här kampen. Alltså. För det förstår vi när vi läser resten här. Alltså han blev utmattad. Alltså. Och det är ju inte konstigt när vi förstår vad han var med om här innan. Och du är ju bibelläsare, du är bibelkunnig, så du kan den bakgrunden där. Så nu är han på en ny plats i sitt liv. Och det står det så här, han gick en dagsresa ut i öknen. Och där satte han sig under en ginsbuske. Nu vet jag inte vad ginsbuske är för någonting, men en buske i alla fall. Det är en buske. Säger ni buske i Norge? Ett litet träd satt han sig där. Ser du var han sitter? Ser du honom nu? Nej, jag ser bara dig, Stefan. Nej, men alltså. Imagine. Där sitter han under. Är han glad? Är han deppig? Ja. Och vad gör han? Han har önskningar. Det är ingen julgåva han önskar sig här. Det står att han önskar sig döden. Och han säger, nu är det nog. Herre, tag mitt liv. För jag är inte bättre än mina fäder. Här har vi den mäktige gudsmannen som har stått uppe på Karmelsberg ensam mot alla dessa balsprofeter. Och Gud har brukt honom så starkt. Nu ser vi honom här. Och han är inte ensam på något sätt. Det finns många stora gudsmän och kvinnor som har hamnat precis här. Så om du känner att du är i sånt där läge, känn dig inte ensam. Det är många som har gått före dig och har suttit under sin buske, va? Men så händer ju någonting. Han blir trött och sliten. Så han lägger sig ner och somnar. Och då står det att en ängel rörde vid honom. Och i ditt fall är det din fru. Kanske. Jag vet inte. Och säger till honom, stig upp och ät. Och han stod upp och se. Vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar. Och en kruka med vatten. Han åt och drack. Och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa, stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Så har jag punkt nummer ett här. Elia var utbränd. Det förstår vi att han var. Man hade inte de orden på den tiden. Men han var utbränd. Alltså han var bränt ut, va? Och hur är man då i det läget? Ja, men precis som Elia är. Sådan är man i ett sånt läge. Det går så långt och det här kan väldigt många vittna om. Så det är inte, det här är ju inte någon, det är ju vedertaget. Där man vet det. Att många, de vill inte ens leva när de har hamnat i sådana här lägen. Och det, man ska ha stor respekt för det här. För det är krafter som är igång då. Och Elia var utbränd. Och han trodde någonting när han var utbränd. Han fick för sig någonting. Och det han fick för sig, det var att han var färdig. Det är nog. Det blir inget mer nu. Jag orkar inte längre nu. Jag släpper det här nu. Jag klarar inte mer av det här nu. Och det var det han trodde. Nu är det nog, Herre. Ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina fäder. Så det är det första vi vill säga här. Han trodde någonting som sen inte visade sig stämma. Och vi ska inte liksom, det är ju ingen anklagelse mot honom här nu. Utan det är bara mer en förklaring hur det kan vara i såna här lägen. Och jag är inte dummare än att jag förstår att det kan finnas någon här som kan uppleva likadant. Jag skulle vilja påstå att vi alla ibland känner oss åt det här hållet. Så du behöver inte känna dig liksom, nej. Utan det här liksom ingår i den här resan från start till mål. Han trodde att nu det var det hit jag skulle komma. Jag ska inte komma längre. Men ängeln hade ett annat budskap. För ängeln säger så här. Ängeln rör vid honom på nytt och säger, stig upp och ät, annars blir vägen dig för lång. Det betyder att ängeln visste, och det är ju den himmelska delen. Ängeln visste, Elia, du är inte färdig än. Det är inte här, är inte din slutstation. Du är ett inemellan. Du är på en plats nu och det är, som vi säger ikväll, där är du uppgiven. Du tycker det är förfärligt jobbigt och Gud har brukt dig väldigt starkt och du har varit inspirerad och stått på höjderna på Karmelsberg och du har stått allt det där och nu är du sliten och nu är du slut och nu tror du att nu är du färdig. Men ängeln har ett annat budskap, han säger, stå upp och ät, därför att annars blir vägen dig för lång. Han indikerar alltså då att det finns någonting fortsättningsvis för den här mannen Elia här. Halleluja. Hör vad jag säger ikväll, därför att det är till dig också. Att det är inte färdigt bara för att det känns som att det är färdigt. Utan det är färdigt när Herren säger att det är färdigt. It ain't over until the fat lady sings, säger de i Amerika. Men det passar inte här. Det är en sån här gospelgrej. Men det är inte över för det är över. Det är inte över för Herren säger att det är över. Men när vi är på en plats i livet där vi har tömt alla våra resurser kanske. Och vi har liksom ansträngt oss till det yttersta. Och vi upplever att det finns ingen kraft kvar där. Det är en väldigt läskig plats att vara på faktiskt. Det är väldigt jobbigt där. Och då kan man få för sig olika saker. Elia trodde olika saker som inte sen stämde. En sak han trodde, det var att han var ensam kvar. Men det stämde inte. Och Gud var tvungen att korrigera honom. Han upplevde att jag är ensam, jag har liksom ingen annan. Han säger ju det, jag är ensam kvar, säger han. Men Gud var tvungen att säga till honom, nej, du är inte ensam kvar, för i kapitel 19, vers 18 så står det så här, att jag har lämnat kvar, säger Herren, 7000 män som inte har böjt knä för barn och som inte har givit honom någon hyllningskyss. Vilket betyder att Gud visste, nej Elia, det finns 7000 sådana som dig som inte har böjt sig för det här bal, som inte har liksom lagt sig i tidsandan och sånt. Visst är det lite sånt, jag känner det i Sverige. Jag var lite sån i somras, jag var ju hemma en del då, och då kände jag själv att det var... Och lite, jag klagar inte inför Gud, men det upplevs som det är tomt och öde. Vad är alla stridsmän? Vad är alla som står på muren? Vad är de någonstans? Det är inga kvar. Det var lite den känslan jag hade. Och då så talade Herren till mig med just det här bibelordet och säger, det är 7000 som inte har böjt sig i landet. 7000 är ganska mycket folk där. Israel är ett litet land. Så 7000, det kan du göra mycket med. Halleluja. Och det är likadant här i Norge. Det är många. Jag behöver inte säga Herren, det räcker att det säger så, säger Stefan. Det är många som inte har böjt sig för det här. Alltså vi kan ibland få för oss att tänka att ja, men det är liksom, man kan bli lite uppgiven. För man känner det att det är så mycket som vittnar emot. Och det är exakt där var Elia. Och då vet vi vad Elia hade varit med om innan. När han hade konfronterat detta. Så att han, det är ju inte vilken som helst. Utan han, men han kände det på det sättet. Då är det inte så konstigt om du känner så ibland också. Att det kan vara lite uppgivet. Och man känner sig lite alene. Och upplever att... Och så blir man liksom insnärjd i sina egna födelser. Åh, titta på din vän och gör så här. De där födelserna, de kan ställa till det för oss alltså. Speciellt nu kommer jag till det här. Jag tog med mig en liten attiralj här ikväll. Därför att Elia, han trodde ju någonting som inte stämde. Jag tog med mig den här för bara för att visa det vad jag vill säga. Det här, mina vänner, det här är en oljegivarsensor. Jaha, är det det? Ja, det är det. På nyare bilar så har man ju elektronisk övervakning av nivån på oljan i bilen. Förr var det ju alltid en oljesticka. Man stack ner så här. En mekanisk som du stoppar ner i sumpen. Så fick du se hur mycket olja det hade kvar. Men nu har man ersatt det med såna här saker. Så den mäter elektroniskt. Så många nya bilar finns ju ingen oljesticka. Därför blir du så frustrerad och håller på att leta efter den. Det finns ingen. Därför att den mäts av elektroniskt. Och sen finns det en slags kombigrejer också. Så du kan ha båda och då. Så jag håller på med en bil som liksom indikerar att det var för lite olja i bilen. Stanna bilen, rör, blam, blam, blam. Stanna bilen liksom och fyll på olja. Men på den var oljesticka på den bilen också. Så då kollade jag oljestickan också. Och det var ju helt fullt va. Det är något som inte stämmer här. Och då så förstod jag ju då, eftersom jag kan lite om det här, så förstod jag att ja, men det har med oljegivaren att göra. Att den här inte funkar som den ska. Så då kröp jag under bilen, den ligger längst under oljan och ligger så här. Och sen så har den här som mäter av då. Och då så skruvar jag ner den. Men när jag skulle skruva ner den så ser jag att det är två kontakter här. Där skulle sitta en elkontakt, en elledning som är kopplad till datorn på bilen som ger det här utslaget på displayen. Den var bortklippt. Det fanns ingen. Så den här lille stackaren, han levde sitt eget liv. Han hade ingen kontakt med resten av bilen. Och det är inte konstigt att bilen då indikerar någonting. Därför att bilen fick ju ingen signal. Och då gör ju bilen det, då indikerar han att det finns ingen olja i bilen, säger han. Därför att han får ingen signal ifrån den här. Och då vet du, låg jag ju under där och tittar på det här och höll på. Och då får jag ju... Ja. Låt mig ge den något bibliskt runt också då. Det är viktigt att vår ande är kopplade med Guds ande. Annars läser vi av saker fel. Ja, för det står så här i Guds ord i Romarbrevet 8, vers 16. Så står det så här. Den här var så kladdig den här. så står det så här. Anden själv, anden, Gud, anden med stort A, anden, den heliga ande alltså, vittnar med vår ande, litet A, att vi är Guds barn. Det finns en koppling mellan min ande och Guds ande. Och när den kopplingen är upprättad här så får jag rätt signal. Va? Det blir rätt information. Det är ju faktiskt farligt att hälla på för mycket olja i en bil också. Det kanske du inte visste, men det är nästan lika farligt som att ha för lite olja. Därför att det spränger ju sönder packningar och så. Så om man då inte hade haft den andra stickan där, va, vilket man inte har på många bilar. Ja, då kan man ju bara fylla på massa olja. Och då tror man att man har löst det här. Men då har man ödelagt bilen. Därför att den här har ingen koppling med huvuddatorn. Va? Och därför blir signalerna fel. Och det är ju inte så många som tänker att det måste ju vara något fel på själva den som ger signalen. Det kanske man inte tänker på. Men så kan det vara ibland. Och nu, när jag låg där runt och tittade på det här så såg jag... såg jag kopplingen själv att ibland kan man få för sig saker som man tror är på ett visst sätt, men eftersom man inte är kopplad med den heliga ande där och då i sitt liv så kan det bli en helt felaktig slutsats. Och därför är det så viktigt att vi är så, som det står här, att vi låter anden själv vittnar med vår ande. Men alltså om vi inte är inkopplade, då lever vår lilla sensor där sitt eget liv. Och då kan vi få för oss alla möjliga saker. Det är det som fienden håller på med när jag är på platsen av uppgivenhet. Han försöker få mig att tro att jag är alene. Han försöker få mig att tro att jag kommer aldrig orka det här. Han försöker få mig att tro att jag kommer inte förbi det här, den här knacken här. Han försöker få mig att tro alla möjliga saker. Därför behöver jag en länk i mitt inre till Herrens ande. För Herrens ande säger, den ger den korrekta informationen. Så att jag vet för mitt liv vad jag ska göra. Halleluja. Amen. Jag har väldigt respekt för mitt eget känsloliv. Alltså. Väldigt respekt för det. Och på det sättet att jag vet att det mitt känsloliv går inte att stole på. Och jag sa det för att våga säga detta också. Det går inte ditt känsloliv att göra heller. Därför att ditt känsloliv och mitt känsloliv, om det är frikopplat, frånkopplat från Guds ande, från Guds ord, från fällskapen med andra troende, och så kan jag faktiskt få för mig att liksom uppfatta signaler på helt märkliga måter. Så där på vid platsen av uppgivenhet, där är det så viktigt att jag får rätt information till mitt liv så att jag kan göra de riktiga sakerna. Amen. Tack och lov för ängeln som var sänd från Gud och som gav honom korrekt information så att han kunde fatta rätt beslut i det där läget i sitt liv. Och så är det med dig och mig också, att när vi är på den där platsen som vi ägnar oss åt ikväll, som vi kallar för uppgivenhetens plats, då är det så viktigt att vi känner detta, att och våra liv måste vara kopplade med den heliga ande. Därför att den heliga ande, han är inte en känsla, han är inte en födelse, utan den heliga ande, han kan tala till dig och du föler ingenting. Du behöver inte föla någonting. Du behöver veta saker. Amen. Och den heliga ande ger dig den vissheten i ditt inre. Och vittnar i ditt hjärta om de tingen som han vill visa dig. Ja, då har du nya förutsättningar för att ta dig vidare. Nåväl, ska vi tala lite om platsen av uppgivenhet nu då? Nej, men då ska vi kanske tala om någonting annat då. Nej då, jag ska prata om det. Jag ger mig inte. Platsen av uppgivning. Alla kommer dit ibland. Titta på din kompis och säg så här. Jag har också varit där. Vad var det för mummel? Gör om, gör bättre. Titta på din vän och säg, jag har också varit där. Alla ni som är gifta, ni vet. Ni vet att din partner har varit där ibland. Och ni som är singlar, din katt där hemma vet det här. Vi har alla varit där. Så därför så är välkommen i klubben här. Vi har alla varit där. vi hamnar där. Alla gudsmän i Bibeln har varit där. De vet allt om den här platsen. Jesus har varit där. Han har varit där också. Alla har varit där. Vad är det för en plats? Det är platsen som ligger mellan start och mål. Någonstans finns den där. Israels barn hamnade där i öknen. Mellan start och mål. Där finns en sån plats som vi då kan kalla för uppgivenhetens plats. I Nehemja kapitel 4, vers 6. Så när Guds folket byggde den här muren. Så byggde de på den. Och så kom de till en punkt där hela muren fogades samman till sin halva höjd. De hade börjat, men de var inte färdiga. De har kommit till sin halva höjd. Och folket arbetade helhjärtat, står det här. I Nehemja 4, vers 6. Och i vers 10 så står det så här. Men då sa Juda, bärarnas kraft sviker för tyngden av sten och grus. Vi orkar ej mer på muren bygga. Alltså de var nu på en plats mellan. Och de hade kommit en bit på väg. Det var halvfärdigt. Halva muren var klar. Det var halvfärdigt. Men det var inte färdigt än. Halva muren var klar. Det här är den platsen då där det här händer. Nu blir de uppgivna. Och de känner att det kraften sviker oss. Det är för mycket sten och grus. Och vi orkar inte bygga mer på muren. Och så börjar det liksom hända saker där. Och fienden såg att de var på gång. Fienden såg att de har fått upp muren till halva höjden här. Det är ju en bragd i sig självt. Och om de får fortsätta så är det ju, ödelägger de ju alltihop här, tänker ju fienden. Så då börjar mycket attacker just där. Och så börjar mycket saker ske där. Och därför är det så viktigt att förstå detta. Att den där platsen, den är där någonstans. Va? Och då, vad som händer då, att det är inte färdigt. Jag har börjat, jag har kommit en bit på väg. Och så sker de där sakerna där. Jag upplever en uppgivenhet. Och det är därför det finns så väldigt många halvfärdiga projekt överallt. Halvfärdigt renoverande hus. De är halvfärdiga. Halvfärdiga församlingar. Halvfärdiga äktenskap. Halvfärdigt, va? Man har börjat. Och så du åker förbi sånt här ibland. Och du ser det. Det står någon gammal bil någonstans. Någon har börjat ett projekt. Och det är halvfärdigt. Vad har hänt, ska du ställa dig frågan där. Vad har hänt där? Jo, det som har hänt att man kommer till den där punkten där. Där man känner detta. Fy, vad jobbigt det blev här nu. Och vad slitsamt det blev. Ja. Pengarna kanske tog slut eller det händer olika saker där. Och så löser man det då genom att överge de här halvfärdiga projekten. Och en del gör det då, kastar sig in i nya projekt och startar upp någonting nytt istället. Slänger sig in i ett nytt äktenskap och tänker det går nog bättre den här gången. Slänger sig in i nya saker. Och det är så en del människor löser detta. För det är väldigt mycket, alltså, det finns en sån där liksom, entusiasm, man drar igång grejer. Men Gud är inte bara en igångdragare. Han är en fullförare också. Allt Gud börjar fullförer han. Tänk om Jesus inte hade haft den hållningen. Då hade vi haft ett halvfärdigt frälsningsverk. Alltså Jesus själv var ju på uppgivenhetens plats. När han var i Getsemane. Då ville han ge upp. För han kände att han var utsliten. Han kände sig totalt färdig där. Och då säger han, låt det här gå ifrån mig. Och då hade vi haft ett minne av Jesus som en som började någonting. Men som inte fullbordade det. Men tack och lov att han gick hela vägen. Att han kunde ropa ut, det är fullbrakt. Det är fullfört. Jag har gått från start till mål. Och vet du, det är det som är din och min kallelse i livet. Det är inte att vi ska starta saker. Utan ja, det måste vi göra för att kunna fullföra någonting. Så du ska inte bli ledsen och känna sig, ja, jag drog igång det här men jag vet inte om jag klarar att fullföra det. Ja, men tack gode Gud. Och så känner du dig uppgiven. Ja, men du känner dig uppgiven för du har någonting att vara uppgiven över. Slå dig själv på skuldran och säga, ja just det. Ja, vad duktig flink jag är. Ja, jag är uppgiven. Ja, då har jag någonting att vara uppgiven över. Vilket, alltså det är någonting i ditt liv i alla fall som har skapat den här uppgivenheten. För någonstans har du varit med och dragit igång någonting och sånt. Och nu är du ute på den platsen. Återigen, Jesus hade kunnat hoppat av tåget där och sagt, jag mäktar inte mer. Jag orkar inte mer. Jag klarar inte mer. Men han gjorde inte det. Utan han fick nåd av Gud att fortsätta och fullföra det han skulle göra. Halleluja. Och Gud är ju en Gud som säger att han ska fullt och helt fullkomna det verk som han har begynt. Amen. Och vet du, vi har i Sverige, vi har massor av startade projekt som aldrig blir färdiga, va? Och det blir väldigt frustrerande efter ett tag när det är på det sättet. Därför att det tar ju mycket energi att starta saker. Och jag tror det är så här att när Gud sätter igång någonting i ditt liv så ger han dig allt du tränger för att klara det hela vägen. Nu kanske du inte tror det, men jag tror att det är så. Amen. Och det är därför som det är så mycket halvfärdiga grejer som ligger, allt ifrån praktiska saker till andliga saker, som ligger helt övergivna överallt. Men det är vid den här platsen där vi känner oss uppgivna som Gud vill förnya vår vision. Och det gör han ju till exempel med Abraham. Abraham var ju här också. Det står om honom i första Mosebok 15. Det står att Herren kom till Abraham i en syn. Och han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham säger, herre, herre, vad ska du då ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Du hör hans uppgivenhet här. Det är den mäktige trospatriarken Abraham. Du hör hur han är nedstämt och uppgiven. Varför då? Därför att han möter det här som du också möter. Och då känner han att det är liksom kört, va? Och så får vi ta Eliezer istället. Och då så möter Gud honom inte med någon domsord eller någon förmaning. Utan han möter honom med en terapi som är Guds terapi. Nämligen detta, han förnyar hans vision. Därför att när du började så såg du någonting. Du såg något för din inre syn. Alltså, det var det som gjorde att du gick igång. Amen. Men så kommer man ner i det här traskandet av sten och grus som vi pratade om i tisdags. Och man håller på med allt det där. Och då är det lite lätt ibland att man förlorar och tappar bort visionen. Man tappar bort visionen för sitt äktenskap. Man tappar bort visionen för familjen. Tappar bort visionen för det då som man då har haft någon vision för. Och det gör man därför att man blir så närsynt. Och man tittar mer på alla problemen och allt sånt där. Och allt det här visste ju Gud. Så Guds lösning är ju, Abraham, vi går ut lite istället. Va? Kom, han förde honom ut så här. Titta på stjärnorna en stund nu, Abraham. Och så gör Abraham det. Och då fick han en förnyad vision. Det är så Gud vill hjälpa dig och mig. Så att vi ser utöver vad vi ser. För annars så blir det vanskligt för oss. Och det tror jag. Och det vet vi också med Jesus. Han såg på lönen. Va? Han såg. Därför kunde han utstå lidandet. Och alla dessa svårigheter. Och det här går igen och igen. Att Gud hjälper oss att så att säga förnyas. I visionen så att vi ser, annars blir det övermäktigt för oss. Amen. Så Gud förnyade hans vision och det vill han göra med oss också när vi hamnar i uppgivenhetens plats. Amen. Vi behöver lite olika saker. Vi behöver, vad jag sa, vi behöver visioner, va? Vi behöver se saker. En annan sak som Gud vill hjälpa oss med när vi är på den där platsen, det är att vi behöver möta bröder och systrar som ger oss nytt mod. Det är inte dem du behöver möta, Lone. För det finns ju alltid de som vill bara hela tiden vill hjälpa dig att lägga ner grejer. De finns överallt. Ja, men lägg ner det där. Det är ingen idé du. Lägg ner. Gå och lägg där. De finns överallt. Men sen finns det andra som bara att du möter dem så får du nytt mod. Det är kanske inte vad de säger utan det är vad de sänder. Du behöver sådana människor. Tro inte för en stund att du klarar detta alene. Utan vi behöver varandra. Amen. Du behöver träffa människor som lämnar dig med en sparkling, som lämnar dig med, som kör den där, så du får lite kolsyra i vattnet, va? Som lämnar, så det är liksom, du behöver såna människor. För att sitta där alene på uppgivenhetens plats, det startar ju upp så mycket konstiga grejer i våra liv, och som gör att vi liksom får för oss allt möjligt. Och dessutom då när vi blir disconnectade med Guds andes tilltal, ja, men då får vi för oss allt möjligt. Och därför så är det så underbart, och det står ju så härligt när bröderna kom till Paulus, vet du. För han var ju också så här uppgiven ibland och fick möta allt möjligt. Och då står det så här att bröderna har fått besked om oss, står det. Och de kom ända ut i forum i Appi och i Trestabernei. Fina ställen här. För att möta oss. Och då Paulus fick se dem, så tackade han Gud och fick nytt mod. Han bara såg dem. Han fick nytt mod. Som vill jag vara. Jag vill vara så när någon får syn på mig, får nytt mod. Jag vill inte vara så när någon får se, som inte jag hade nog med problem, nu kommer han också. Nej, jag vill ju vara sån som på något sätt förmedlar mod. Och jag vill också vara sån som kan ta emot nytt mod från andra människor. Så kommer och bara på något sätt har den förmågan att där och då så får de mig stärkt på insidan. Nej, men jag kör på i alla fall. Nej, men det går nog bra. Vi tar oss igenom det här. Att du känner i ditt hjärta, nej, men jag är inte alene. Jag är inte ensam. Jag är inte uträknad. Jag är inte det. Här har vi en broder, här har vi en syster som kommer till mig och bara, det bara händer någonting. Det är därför som möten är så viktiga. De är viktiga av många skäl. Ett av dem är ju att man kommer att få nytt mod. Halleluja. Amen. Amen. För det finns väldigt många människor som är experter på att slå ner och stjäla mod. Jättemånga. Och det ska jag hålla på med lite på tisdag, inte om just det. Men det finns många bilder man kan bruka på sånt här. Det finns väldigt många människor som kommer och ger en analys och talar om för dig allt vad du ska göra. Allt det där. Det är inte det du behöver. Utan du behöver bli stärkt i ditt inre. Jag skulle vilja säga till dig, du vet redan vad du ska göra. Det är bara att kraften saknas. Du orkar inte. Du blir trött bara, du blir trött. Är det någon som kan vittna i salen här om att... Har du varit med om det någon gång? Du vet vad du ska göra. Du vet mycket väl vad du borde göra. Du ska vaska huset nu. Men du bara sitter där och tittar på kvasten, va? Du orkar inte. Jag vet om en som jag känner väl... Han blev så sliten, vet du, så utbrann. Han var en förrättningsman och hade jobbat. Han hade 3, 4, 5 såna olika butiker, vet, skoaffärer som han jobbade med. Och han jobbade dag och natt. Vet du. Han slet sig ut fullständigt. Va? Och sånt. Tur att han hade skor då. Han slet ut många skor. Och jobbade på. Till slut så bara gick han rätt in i väggen. Va? Eller rätt in i busken. Va? Och du vet, han blev så utslatt. Det tog honom 15 år att komma tillbaka. Och han är fortsatt inte tillbaka. Han är inte alls i det läge han var då innan. Och sån. Och du vet att han kom till en plats att han bara satt. Vet. Och då så han orkade ingenting. Han visste allting rent teoretiskt. Alla sådana saker helt klart. Kunde han. Och så satt de på morgonen när barnen skulle gå till skolan. Och mamman skulle gå på jobbet. Då var han ju sjukskriven. Då, så att då var han ju hemma. Och då så satt de där vid frukostbordet. Och spiste där och säger hej då pappa. Nu går vi till skolan och hej du gubben min, nu går vi till jobbet. Och sen vid 5-tiden då så kommer de hem från skolan, men de reste en bit med buss och sådär. De var rätt sent hemma. Vid 5-tiden så kom frun hem, då satt han kvar. Han hade suttit där hela dagen, han hade inte rört på sig. Han maktade inte ens att flytta på sig. Detta var en kraftkar, va? Det var inte någon sån icke flytta på sig person. Utan det var en flytta på sig person hela tiden han. Och då bara var det allt bara kraften rann rätt ut. Va? Och då kan det ju komma någon vingelnisse med alla svaren och säga, ja men du borde ju göra så här. Ställ dig upp, gå dit, gör sån, gå och lägg dig, ät nu lite. Allt sånt där är ju fint och det är välmenat. Men du vet, det är någonting med att bara man känner att det bara kommer någonting till dig. Det här är fantastiskt när det sker. Och det är så det ska vara i Guds menighet. Att det ska vara på det sättet. Halleluja. Att vi bara får uppleva styrka från varandra. Och känna att det kommer mod in i våra liv. Amen. Vi tränger det när vi är uppgivna i våra liv. Vi tränger allihop. Alla tränger det. Och vi är öppna för det. Han blir gott mod, står det, när han fick se bröderna. Halleluja. Amen. Säger Laila, min syster. En annan ting i uppgivningens plats, det är att vi behöver då vara öppna för att ändra strategier. Och det står så här i andra Moseboken om Moses. I kapitel 18 och vers 17 så står det att Moses svärfar kom till honom. Och då sitter Moses också där och han dömer folket. Alla kommer till Moses för att höra från Gud och allt det där. Och Moses sitter där och han är tålmodig och ger ut och han ger ut och så vidare. Och så kommer svärfar till honom och säger till honom så här: ditt sätt att arbeta är inte bra. Både du själv och folket som är hos dig blir ju uttröttade. Den här uppgiften är alldeles för tung för dig och du kan inte klara av den ensam. Vi vill ju vara så flinke. Vi vill ju vara så duktiga. Jag var med om det bara häromdagen. Jag skulle lyfta in en halva motorn i en bil som jag håller på att renovera. Så lyfte in den och så ringde jag till mina barn. För då kan ni komma och hjälpa pappa att lyfta in den här toppen här, för den är så tung. Och det var ju ingen. Nej, jag kan inte jobba så mycket nu. Alltså. Och då kunde inte jag vänta på det. Va? Så då får jag väl göra det själv då. Och då är det, ska du lyfta in topp över på packningarna och så. Du måste ju lyfta den väldigt försiktigt och sånt. Och så står du så här och lyfter den där. Nu är det inga lätta grejer. Så stod och då kände jag i ryggen där. Varför gör du så här, Stefan, som i rygg? Varför gör du på detta viset? Och jag bara kände hur det ju bara låste sig hela ryggpaketet. Och då kunde jag inte släppa det för att jag hade ödelagt packningen som jag hade köpt den där. Och så har jag lyckats få till den. Men sen hade jag ju så ont i ryggen sen, så att jag var helt ödelagd. Och så kommer Marie och säger: varför kan du inte be om hjälp, Stefan? Måste du bara... Ja, men det var ju ingen som kunde. Ja, men du kunde väl ha väntat lite grann så kunde de ha hjälpt dig. Fick jag betala det med uppgivenhet. Betala det med ryggont. Och så, men det gick över sen, tack och lov, så det bröt inte sönder något. Men sån kan det vara ibland. Att man så att säga, vi fixar grejer själva och hela tiden. Men du vet, ibland så tränger vi hjälp från andra. Och ibland så behöver vi någon som kommer in och tittar på saken från ett annat håll. Och så kan bara ge ett annat perspektiv. Och säga, kanske vi kanske kunde göra på det här sättet. Jethro där, han var ju vis i den bemärkelsen. Han var ju inte någon speciell, ska vi säga, ja, han hade ju sina grejer. Men där hade han ju helt rätt. Och så säger han till mig, han ser ju Moses sliter ut så här. Han ser att fortsätter du så här, ja då är ju du i ginsbusken här snart. Håller du på det här sättet så kommer du gå under och folket också. Och därav kommer denna genialiska ledarformen som många har brukt genom tiden. Genom att han liksom dedikerade olika på olika platser och la ut bördan på många fler. Så att också många fler blev aktiverade och fick delaktighet. Det var väldigt mycket välsignelse när han kom igenom på uppgivenhetens plats. Och därför, älskade vänner, så är det så viktigt att vi inte är sta. Säger ni väl i Norge, sta. Alltså, hur är man om man är sta? Alltså, man är sån sta. Det har jag hört förut. Jag vet vad det betyder, men jag kan inte förklara det. Ja, men sån... Ja, jag har alltid gjort så här. Kommer alltid göra det här. Det är lite sta så. Utan man istället, när vi är på den här platsen så kommer Gud att förse med hjälpmedel och så vidare. För hans målsättning, det är ju inte att jag ska vara halvfärdigt, utan hans målsättning är att jag ska fullföra det här. Amen. Och därför i sådana lägen så kan Gud hjälpa oss, ge oss lite nya strategier för att vi ska kunna komma vidare. Halleluja. Amen. Så Gud vill ge dig mod att starta. Han vill ge dig kraft att fortsätta. Och han vill ge dig uthållighet att fullföra. Mod att starta. Många behöver mod att starta. En del är så ängsliga, vet du, de vågar inte liksom. Han ger dig mod att komma igång. Men han vill också ge dig kraften att fortsätta. Att hålla på. Att inte ge dig. Och sen vill han ge dig uthålligheten. Så att du fullförer det som du har begynt. Amen. Därför att det finns en fantastisk tillfredsställelse. Jag kunde titta tillbaka och se. Nu har jag fullfört det här. Nu gjorde det klart. Va? För det är en frustrering att inte få ting färdiga. Visst är det det? Ja, men du har gått och tittat på det köket nu i 35 år. Och du sparkar lite på luckorna där och sånt. Men det är en sån välsignelse och sån glädje att få känna att man har fått fullföra någonting. Amen. Vet du varför det är på det sättet? För Gud har skapat oss sånt. Att vi ska ha det på det sättet. Därför att det är också så många saker som fienden sysslar med när vi inte går hela vägen med saker och ting. Det är att vi kommer igång kanske, vi startar upp saker, men det blir inte någon fullföring på det. Det blir ingen fullbordan på det. Det gör någonting med hela frimodigheten. Jesus säger det väldigt klart, han säger så här, ska du bygga ett torn, sätt dig först ner och beräkna kostnaden så att du har vad som trängs för att bygga det färdigt det här tornet. Så att det inte bara blir halvfärdigt utan det blir färdigt. Och vad är det då som krävs för att det ska bli färdigt? Jo, det är ju att vi tar emot ifrån Herren på uppgivenhetens plats. Att vi, jag har inga ordningar på det, inga punkter på det, men en av de första, det är att vi förstår att det kommer en sån uppgivenhet. Den gör det över alla olika typer av projekt, så gör det det. Jag har varit med om det varenda gång, jag bara vet att det kommer. Vi fick en sån här, Marie fick en vision som jag skulle gå in i, tyckte hon. Hon skulle göra och ändra och fixa det, va. Och då visste jag ju det. Nu kommer vi starta med det här. Och det är härligt, halleluja, underbart, va. Och det känns jättebra. Men jag vet ju att vi kommer att komma till den där platsen. Att vi tänker sig, varför drog jag igång med det här, va? Varför startar vi med det här? Jag kände på mig från första början att det kommer att bli så mycket sidoeffekter på hela det här projektet här. Jag visste, det är bättre att få sitta i soffan och dricka kaffe istället. Och det är så en del människor tänker. De tänker, det är ingen idé att dra igång, för de vet att det blir mycket jobb och det blir mycket grejer och så vidare. Men när den helige ande kommer in och rör vid ditt inre, även om du känner att, kära någon, jag vet inte om jag klarar och makter med det här, så är det någonting som gör att du kan inte låta bli, utan du bara måste göra detta. Halleluja. Och Gud kallar dig och mig att rädda Norge. Vilket projekt, alltså. Jag kan ju inte ens rädda mig själv, säger du. Hur ska jag kunna rädda Norge? Hur ska vi kunna få till det? Ja, men då får du vara bada i Herrens närvaro och med Herrens ande. Och liksom låta honom föda fram det här i ditt och mitt hjärta. Så att sen vi får komma igång med det här byggandet av muren då. Och så få göra det här. Halleluja. Och sen då så kommer vi uppleva det. Det har du ju redan gjort flera gånger. Du upplever... Det är tungt, det är jobbigt och man känner, man är på den där platsen. Och vad är det då man frestas att göra? Jag tror du vet svaret. Jag hörde något här i publiken. Ge upp, ja. Man är så frestad att ge upp. Det är ju ett annat ord för att säga uppgi. Ge upp. Alltså jag ger upp det här. Ja, det kan du göra, och Herren kommer aldrig att döma dig för det. Han kommer inte säga du gav upp. Nej, Herren håller inte på med sånt. Utan Herren kommer bara istället för att ge dig den utvägen där, va? För det är ju en enkel utväg. Jag ger upp det här projektet där. Ja, men då står det en halvfärdig, det är en jordhög där och det är en gammal spade som man har brukt där. En trilleborg liksom ligger ner vid backen och sånt, va? Åk ut på landet får du se det, hur mycket projekt som ligger där. Och gamla traktorer och bilar och grejer och allt möjligt. Va? Någon fick en idé och drog igång och så bidde det ingen mer. Utan står den där rostar där. Det vill inte vi. Utan vi vill gå i mål med saker och ting. Amen. Och då när vi får nå då, istället för att ge upp, så låter vi Herren hjälpa oss i det här. För hans önskan, det är att koppla arm med dig och säga: Helge, du, jag vet, nu är det så här, men vet du vad? Vi ska gå i mål med det här. Halleluja. Det ska bli så som jag har tänkt från början. Amen. Och sen, vet du, det är så underbart när du då inte ger upp, utan du fortsätter i alla fall. Ibland kan det ju vara, alltså ibland gå in och ta en kopp kaffe eller liksom gör någonting bara för att komma undan lite grann. Men sen så kommer det väckas igen. Jag går ut igen då. Fixa lite. Och så kommer det där. Det är inte magiska, för vi är kristna, va? Ingen magisk punkt, men det är en punkt då du känner att jag kommer över den där knacken. Jag kommer över den där. Och så helt plötsligt börjar det gå lättare igen. Och sen börjar du se ljuset i tunneln. Det här vet alla sportsmän. Det här vet läkare och doktorer. Jordmödrar vet det här. De har en sån förståelse av att när det är barnafödande så kommer de till en sån här punkt. Det här vet man inom den här vården. Så vet man detta, att man kommer till en punkt man vill ge upp. Men eftersom de vet det, så gör de inte det. För sen så går man över det här krönet, och helt plötsligt så kommer man över där, va? Halleluja. Och så börjar man se att oj, nu är det inte bara halvvägs. Det börjar komma upp här nu. Det blir mer och mer. Så får du ny styrka, ny energi. Halleluja. Amen. Det är inte synd då att vilja ge upp. Det är inget fel på det bara för att du kommer dit. Det är helt naturligt. Vi gör det allihop. Men sen att inte göra det i alla fall. Nej. Vi ska gå i mål med det här. Amen. Vi ska gå i mål med det här. Ja, jag vet inte hur. Kanske behöver du hjälp av andra. Jag vet inte vad jag tränger riktigt. Men allt finns i Herren. Och han vill hjälpa mig så att jag går i mål med saker och ting. Amen. Halleluja. Säg helfärdigt. Inte halvfärdigt. Amen. Och vad hände med muren då som Nehemja de byggde? Och det står ju väldigt härligt där. I kapitel 6 så står det så här: muren blev färdig på 25:e dagen i månaden Elul, efter 52 dagar. Den blev färdig. Halleluja. Och när alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring såg det, så kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. De fattade. Det finns väldigt många menigheter i Norge och Sverige som börjar så bra. De börjar så bra. Det var sån drivet, det var sån go i saker och ting. Nästan inga är kvar. Varför då? Därför att platsen in emellan. Man gav upp någonstans. Och så är det borta. Vet du vad det har skapat? Det har skapat en i Fines läger har det skapat en fräckhet. Va? Titta på de här. De lyckas ju inte med någonting. Fienden, han vet ju det. Men vet att när de fienden såg Nehemjas mur, så såg de: detta är ett Guds verk. Halleluja. Amen. Halleluja. Gud, när han arbetar med dig och mig, så står det att han arbetar så att du blir fullt färdig. Så. Väl skickat till allt gott verk. Det är Guds projekt. Det är så Gud jobbar. Han håller på det sättet. Och Paulus, han säger ju väldigt härligt i Andra Timoteus 4, vers 7. Jag har kämpat den goda kampen, säger han. Och jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu ligger rättfärdigt en segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Inte bara åt mig, utan åt alla som har älskat hans återkomst. Paulus kan ju säga med frimodighet, när vi tittar på hans liv, det är att han hade kämpat den goda kampen och han hade fullfört det löp som Herren hade lagt före honom. Han hade gått i mål. Va? Amen. Halleluja. Och det är de enda föredömen vi har egentligen i Guds ord. Det är vad Hebreerbrevet säger: se på dem. följ efter deras tro. Se inte hur de började deras liv, utan se hur de slutade livet. Se hur, där. Du vet, jag tittar väldigt mycket på människor och förkunnare och sådana. Som jag ser, de här håller sitt löp. Halleluja. De fortsätter. Och de bara står på. Och sen så avslutar de sina liv genom att de går i mål. Åh, det är så dyrbart. Och så står det, efterfölj inte dem, står det, utan efterfölj deras tro. Och vad är det för en typ av tro då? Jo, det är ju den troen som går hela vägen. Det är den här troen som han säger, som jag har bevarat. Han har bevarat den troen. Amen. Och den troen har du i ditt hjärta. Och den troen har jag i mitt hjärta. Och Herren vill att vi ska på alla måter gå i mål med saker och ting. Halleluja. Nåväl, då kan du uppleva att jag är så uppgiven, Stefan. Och jag är så, jag bara känner mig på det sättet. Så kan det vara ibland. Och det är ingenting du behöver vara, så att säga, skamma dig över eller någonting sånt där. Utan det är väl inte så konstigt om man bara tittar på ditt liv och ser allt vad du har gjort och allt vad du håller på med och allt det. Jag ser en del som de håller på och jobbar och grejer. Jag tänker, kär, hur håller du samman med det här löpet? Så det är inte så konstigt. Det är ju hela tiden massa grejer och massa sånt. Så det finns en förklaring till det. Men det är inte något märkligt på den måten. Men vad Herren önskar, det är inte att vi ska komma till den punkten då vi känner att nej, men jag släpper allt det här. Nej, det är värt att fortsätta att kämpa. Men du kanske behöver kämpa på ett annat sätt än vad du har kämpat innan. Du kanske behöver hitta en ny strategi för att komma fram här. Amen. Och den vill Herren visa, den vill Herren ge. Ja, men jag har ju ingen kraft. Ja, men då står ju Guds ord att han ger en kraftlöse ny styrka. Amen. Ja, men jag har inga idéer. Ja, men Herren ger nya idéer. Och jag skulle önska här bara i slutet av preken att du i ditt hjärta åtminstone bara fattar ett beslut och säger nej, jag ska inte ge upp. Det betyder inte att du ska bara sätta igång nu bara med massa projekt och grejer och nu kör vi på. Det kanske är det sista du ska göra, va? För det står ju bara att det enda ängeln säger till Elia, han säger spis, ät av detta nu, va? För annars blir vägen dig för lång. Så det var en lång spisestund han hade där och fick han ju änglamat, andlig mat som gjorde att han fick styrka att kunna gå den vägen han skulle gå och allt sådär. Så att det finns saker som Gud vill hjälpa dig med och välsigna dig med i det läge där du befinner dig. Men se till att din konnektor, att den är kopplad till Herrens ande. Så att du får rätt information in i ditt liv. Så att du kan fatta rätt beslut. Därför att det är väldigt, väldigt lätt att få alla möjliga märkliga tankar i en sån här läge som man kan befinna sig i. Men när din ande är kopplad med Guds ande. Ja, då har du förutsättningar för att få rätt information. Om du behöver fylla på olja eller om det är bra med olja. Du behöver inte mer där. Det är andra saker som du behöver. Halleluja. Amen. Hur många känner att Stefan, du präkte till mig ikväll? Ja, det är många av er. Och det är ju inte så konstigt för vi lever i en tid som är uppgiven också. Väldigt många är uppgivna alltså. I Norge och i Sverige. Man är uppgiven. Så det är inte så konstigt att du också känner av det. Men samtidigt är det ju sån att du och jag, halleluja. Kolla vad chandalodoria, randjör, chokoria. Halabashinia. Jag är så glad för Herren hur han behandlar människor som är uppgivna. Han står inte och vrålar in i örat på dem. Det är farligt att göra så med människor som är på den platsen. Därför att det är ju så svårt. Va? Det här är något sitt sätt. Va? Ofta så tar han det sakta vid handen och så säger han, du, vi går ut och vi lämnar den här jordhögen där och det där bilvraket som du håller på med. Vi lämnar det nu lite grann där. Så går vi ut och kollar. Har du sett på stjärnorna här ett tag? Halleluja. Kan du göra något helt annat en liten stund? Och titta på det. Och så märker du. Ja. Och så blir du sugen igen och ger dig på det här. Halleluja. Och så kommer du till den där underbara platsen. Jag känner att vi är på väg in i den platsen. Du kommer till den underbara platsen där du går över krönet. Och så känner han, det går lite lättare idag. Alltså. Ja, amen. Känns det lite fart här nu då? Och så upplever du att du är över den där knärken där. Du har kommit över det där i ditt liv. Och så går det åt det hållet till fullföringen av allt det som Gud har tänkt för dig. Halleluja. Amen. Säg efter mig, kraft att starta. Eller vart fel det? Mod att starta. Kraft att fortsätta. Och uthållighet att fullföra. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Har vi våra glada musikanter som kommer och hjälper oss. Vi är i ett sånt spännande läge nu, kan jag uppleva. Jag bara stämmer in med det Arne sa i början här. Det är väldigt spännande att leva nu alltså. För att se vad som ska ske. Vad Herren ska göra. Och vad vi ska få nåd att göra. Väldigt spännande läge alltså. Och när vi då är kopplade med vad Herrens ande säger och vi linkade upp med honom, då får vi rätt information och signaler ifrån Herrens ande. Så han talar till oss om de sakerna som anden vittnar om. Och det gör att vi får den korrekta informationen och prisat vara Herrens namn. Jag tänker på det där, vet du, att Elia trodde ju då att det var över och det var färdigt och det var slut. Va? Men Gud, han var inte färdig. För han hade någonting väldigt viktigt som Elia skulle göra. För Elia trodde han, det är kört för mig nu, jag kan lika gärna dö här. Men Gud hade ju en Elisa som väntade. Gud hade ju ett Jehu. En Jehu som väntade. Gud hade ju en fortsättning för hela det här verket. Va? Och när då det skedde, va, så fick de en seger när det gäller Isabel. Som inte Elia hade... liksom, han maktade inte med det. Men det blev ett genombrott. För Gud trängde Elia i det läget att fullföra sitt lopp. För att det skulle kunna fortgå det här. Det skulle kunna gå vidare. Och det är så viktigt. Vissa tider i livet är mer viktiga än andra tider. Och en av de här tiderna som är så viktiga, de är oftast när man känner... liksom ingenting. Man upplever att det är bara... märkligt alltsammans. Och då är ofta sådana viktiga tider. Och det är där som jag måste vara kopplad med Guds ande. Jag måste förstå hur de här sakerna verkar och de här sakerna fungerar. Halleluja. Tack Jesus. Prisat vare Herrens namn. Ser du Elia när han var där? Vem tänkte han mest på när han var där i det läget? Han tänkte mest på sig själv. Jag har kämpat. Jag har gjort det. Jag är ensam. Alltså han var så självupptatt. Det blir vi när vi är i de här lägena. Vi blir så självupptatt. Och vi mäter alla våra olika grejer i våra liv. Vad det kan betyda och allt sånt där. Va? För vi har tappat kontakten. Så vi försöker läsa av allting som sker och så. Men så fort som han blir stärkt av maten som ängeln gav honom. Och fick nåd att kunna gå vidare. 40 dagar bara utan rast och ingenting. Han bara fick ny styrka. Så fick komma vidare i kallelsen som Gud hade för honom. Och det är just det jag har sett också så många. Det finns så många halvfärdiga kallelser. Va? Alltså så många som har börjat och begynt. Och de finns massvis här i Norge. Och massvis här i Sverige. Massor av kallelser som är halvfärdiga. Va? De har gått halva vägen. Och sen händer det här precis som jag präkt om ikväll. Och vad sker då? Man har gett upp det här, va? Och så gör de helt andra saker. Och är liksom, lever bara som vanlig liv och allt det där. Och det är en sorg att se detta. Och Gud vill inte det. Utan Gud vill att vi ska gå hela vägen med saker och ting. Amen. Och därför vill han ge dig ny styrka och ny kraft. För att orka med och orka vidare. Halleluja. Amen. Prisat vare Gud. Herre, nu tackar vi dig. Tackar dig Herre för att i dig finns det ingen uppgivenhet. I dig finns ingen modlöshet Herre. Utan i dig finns det bara mod och det finns bara förväntningar Herre. Jag tackar dig för det. Men vi känner dig ibland Herre. Vi kommer på platser där vi känner oss uppgivna. Och därför så vill du hjälpa oss där Herre. Du hjälper oss att fatta rätt beslut. Du vill hjälpa oss, Herre, att inte ge upp i de lägena, Herre, utan istället bara fortsätta. Kanske ändra vår strategi, kanske lyssna in råd ifrån andra eller så, men vi fortsätter, Herre, för det som du har begynt, Herre, det ska du fullföra. Halleluja. Halleluja. Kolla bashandolo loy. Ora bashikiri alalandia. O parakasando. Jag tänkte så på Abraham, vet du. Han var ju på den där platsen där han tänkte att Eliezer får ta det här. Han får sköta det här. Och Gud förmanar honom och säger: nej, nej, nej. Så, är nu ditt eget liv. Ja, och du ser tillbaka, för Gud börjar i Abraham och hade en plan med honom. Och säger: det blir nog bra med Eliezer, han har sin väg med mig. Men du ska ha det du ska ha. Ur ditt liv ska det här komma. Gud höll sig fast i planen. Han höll sig vid planen. Abraham, han var ju lång, han var ute och cyklade. Men Gud höll sig till planen. Vet du. Och det gäller dig också. Gud håller sig till planen. Amen. Och han ska föra dig, om du har liksom på något sätt i tankarna åtminstone. Bara, nej, Gud för tillbaka dig till planen. Och den planen är att du ska gå och göra fullt färdigt det som Gud har planerat för dig. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Amen. Prisat vare Herrens namn. Du som kände igen dig i preken och kände liksom att ja, men jag är, det är mycket av det där i mitt liv nu. Stefan, vi ska bara göra enkelt här ikväll. Jag skulle be att du kommer och ställer det här framme. Du som har det på det sättet, bara kom här nu på en gång. Och så ska vi bara, Arne och jag ska lägga händerna på dig. Och bara välsigna dig, halleluja. Amen, tack Jesus. Halleluja, fullt färdigt. Väl skickad till allt gott verk. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Thank you Father. Kolla mamma shikiri alai. Ribala basandolo lori alai. La reshikei alai.